Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Inga konstigheter, du är med på upplägget där.
Ja, det tyckte jag så bra ut. Ja, jag bara tänkte det kunde vara kul att få med det.
Ja, ja absolut. Men vi skickar på dig direkt där. Jag håller en litet anförande här till början. Bara, sen kör vi det. Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi är, kan jag meddela, nära ett beslut i namnfrågan, men vi skjuter på det till efter träningslägren i början av februari. Då är det nämligen tänkt att Hålla Marbella specialpodden ska återuppstå med fullt fokus på Champions League-kvalande BK Häcken här och dam samt IFK Göteborg. Men därefter blir det en fet relansering med nytt namn. En annan nyhet i år är att eftersom vi även lyft in ytterligare ett lag i poddrapporteringen, det vill säga IF Elfsborg, så kommer vi inte kunna redovisa allt om alla lag varje gång, utan vi håller oss till cirka 5 tunga ämnen per avsnitt, det vill säga det mest intressanta som hänt inom fotbollen i allmänhet och fotbollen i vår region i synnerhet. Idag är det jag, Robert Laul, som leder showen, och comeback i studion gör Filip Trollér efter en rekordlång semester, en så kallad bomansemester, semester som sträcker sig över 3 kalendermånader. Om inte fler, men nu är du tillbaka Filip, välkommen.
Ja, jag får peka på ett faktafel där direkt, det var faktiskt bara över 2 månader. Så.
Ja, lång månad i alla fall, det kan vi konstatera. Jag hoppas att du har haft det bra, och om du inte har något mer att protestera emot så tänkte jag att jag kastar ut dig på det djupa direkt med en spaning kring svensk fotboll i allmänhet.
Ja, men bara kör. Ja. Det är lugnt.
Kör på.
Vi pratar om svensk fotboll i allmänhet.
Hänger du inte med? Fan, nej, du är ringrostig alltså. Nej, är... Jag sa så här, om du inte har något mer att protestera emot så tänkte jag att jag kastar ut dig på det djupa direkt med en spaning kring svensk fotboll i allmänhet. Du har väl en sån?
Det har jag väl inte.
Det har du väl?
Nej, det har jag inte.
Publiksuccéerna på de allsvenska lagens träningsstarter, Superettans träningsstarter. Det har ju varit enorma åskådarmassor på alla lag här.
Ja, jag får vakna till liv nu.
Ja, det får du fan. Jag alltså, frågan är om den här semestern inte spände över 3 månader i alla fall.
Ja, det var nog fan det. Du vet hur min situation är på hemmaplan. Det är tuffa nätter emellanåt. Men nu är jag vaken, nu är jag med. Ja. Absolut. Det är ju bara lyfta på det att grejen i januari, grejen tidigt på säsongen, det är ju de här första träningarna. Och i vanlig ordning så har det ju varit väldigt mycket publik på de här tillställningarna. Det har varit väldigt bra drag, mycket pyro, mycket fyrverkeri. Inramning som spelare och ledare verkar uppskatta, och det blir en liten extra energiboost. Jag har själv varit ute på 2 än så länge, Guys i måndags och IFK Göteborg i fredags. Du och vår praktikant Nora har väl varit på BK Häcken, och även Utsikten har startat igång. Om vi snackar här i stan så är det ju bara ÖIS vi väntar på då. Elfsborg har jag faktiskt inte koll på om de har smygit igång redan.
Elfsborg kör i förhållande till när vi spelar in detta igång imorgon, och där tänkte jag och Joel Wesseling som vi var med i förra avsnittet var på plats i Borås i Rydahallen som de ska hålla till i, och sen har vi ju lagen runt om i landet också. Jag menar AIK, jag tror att de hade 3 500 på sin premiär. Jag såg att Malmö FF var någonstans runt 2 700. Blåvitt som du var på där låg väl någonstans mellan 1 500. Så att det är klart att det är ju ganska mycket folk på de här träningspremiärerna. Det är ju idag en tradition får man säga, som nu även finns i Göteborg.
Verkligen, verkligen. Och jag läste ju till och med där att det hade varit folk som hade fått vända i grinden liksom på Skytteholm där.
Lapp på luckan på träningspremiären alltså.
Ja, men det är ändå lite mäktigt alltså. Jag tycker det är fantastiskt, inte bara att det blir ett liksom att man får se sitt lag spela, nya spelare och att man får så, utan det blir ju också ett tillfälle för supportrar som ja, men julmånaden och sådär, och tiden efter serien, det är ju ett litet vakuum då i svensk fotboll. Man träffar kanske inte sina kompisar och så på samma sätt som man gör när säsongen är igång. Så det blir liksom en liten återträff, och jag tycker många också har gjort det, styrt upp det liksom till mysig happening. Så där liksom, det är grillas korv och det säljs souvenir och det är årskort som delas ut, liksom utlämningar. Och sen också då att det ändå är fan liksom sång och lite tryck till och med. Det tycker jag är, jag tycker är otroligt häftigt. Och jag gillar det väldigt mycket. Sen här i Göteborg, Gais hade väl sin starttid där vid 17, och det var ju en vardag. Det är lite tufft, de hade nog kunnat få in lite fler folk där, tror jag, om de hade varit lite smartare eller vad man ska säga. Jag vet inte vad anledningen är till att de la den där de gjorde, men de brukar köra på helgen, så det förvånar mig lite. Blåvitt hade ju en röd dag där de, men det var ju ett fruktansvärt väder, så de hade kanske också puttat upp siffrorna något. Men oavsett vilket, fantastiska inramningar på många håll, och jag tycker verkligen det är en tradition att hålla vid liv.
Alldeles för mycket pyroteknik, ja, för en laglydig medborgare, ja, dock, ska jag säga. Men det fanns ett lag som stack ut på alla fronter egentligen. Där var inte ens tränaren på plats.
Precis, det är ett lag här i stan som också smög igång lite i skymundan. Utsiktens BK, jag var aldrig där. De hade sin första samma dag som Gais där, så man kan ju inte klona sig, utan de var igång också. Vad jag har hört rapporterna var att de var 10 spelare på plats bara.
Ingen publik och 10 spelare och ingen tränare.
Typ så. Och tränaren, han satt i solstolen i Miami, om jag har rätt informerat. Ja,
det är fantastiskt. Boskorovic är kvar på semester i Florida, för han tycker han behöver lite mer sol och värme. Ja. Eller vad är anledningen?
Ja, jag vet faktiskt inte, men jag tror han har väl...
Han jobbar hårt i
fjol. Han jobbar jäkligt hårt faktiskt, men jag vet inte hur mycket han jobbar från solstolen, men han kanske är värd att ta några extra dagar. Han lyckades ju ändå få dem att hänga kvar, så Ingmar Lundin och gänget har väl gett grönt ljus för det, men det är klart att det är lite anmärkningsvärt. Men de har ju fått in Henrik Fridolfsson där som assisterande tränare, och även Alexander Falsetas från Häcken som ska ha en spelande tränarroll. Så det är väl de gubbarna som har fått hålla lite i det här så länge, medan Bosko är och solar.
Bosko, han har längre semester än Filip Tholér till och med.
Ja, det, vi säger nog det faktiskt.
Ja. Ett lag som sagt definitivt är igång och tillbaka i Superettan igen då, det är ju Gais. Det har varit idel positivt därifrån de senaste månaderna. Men försäsongen 2023 hann ju inte ens börja innan det var full rulle igen. Tate-gate, eller vad ska vi kalla det? Abbas Mohammed-gate, kanske. Jag ska dra storyn lite kort här för de som möjligen inte känner till det. Men Andrew Tate är ju en amerikansk sociala medieprofil / influencer. Starkt kontroversiell för radikala budskap, hatiska mot kvinnor. Han sitter häktad i Rumänien. En häktning som fortfarande pågår sedan hans överklagan om frigivning avslogs i veckan. Tate-bröderna då ska ju vara anklagade för människohandel och våldtäkt. Och frågan har blivit särskilt stor i Sverige eftersom Tate gav sig på klimatkämpen Greta Thunberg på Twitter. Varpå Greta slog tillbaka så snabbt och smart att hennes svar som plattade till Tate fullständigt idag är ett av Twitters mest gillade någonsin, uppe i ett par 3 miljoner likes, som inte ännu fler. Strax därpå häktades då alltså Tate i Rumänien, och det är då Gais nu för varvet Abbas Mohammed kliver in i handlingen här, och vid 2 tillfällen delar Tates kontroversiella material på sina egna sociala mediekanaler då. Första gången varnas han av Gais, andra gången rivs kontraktet. Och frågorna till dig, Filip, de är egentligen 2 här. Står straffet i proportion till brottet? Alltså, vad tycker du om Gais agerande här? Och 2, hur påverkar det här Gais sportsligt? Låt oss börja med fråga 1 där. Är det rimligt att riva kontraktet när Abbas Mohammed egentligen inte själv skriver något uppseende veckan, utan han sprider ju endast en annan persons förvisso helt bedrövliga åsikter utifrån rådande normal samhällsuppfattning?
Det är en svår fråga, tycker jag faktiskt. Även om man, precis som du är inne på, den här typen av åsikter, det är förkastligt att han sitter och sprider det. Samtidigt så är det så här, ja, är det verkligen proportionerligt att han då inte ska få vara kvar? Hade det skett en gång och att Gais skickade bort honom då hade jag inte tyckt, då hade jag nog tyckt att det hade varit fel agerat av Gais. Mm. Men jag tycker att när man sitter ner, har ett samtal, förklarar det här strider mot vår värdegrund, vi vill inte att du gör det här. Och det första som händer är att han går och gör exakt samma sak igen.
Det är för mig, men då tycker jag faktiskt man har bränt sina broar. Då är man liksom, de har fått chansen men man sabbar den. Och sen ser man ju diskussionerna på sociala medier så här, det, ja guys, de kväver yttrandefrihet och hit och dit. Men om vi bara fokuserar på det, alltså att oavsett vad frågan hade varit, får du en tillsägelse av din chef, av din arbetsgivare, gör inte så här, det strider liksom mot vår värdegrund och det vi står för. Du kan inte hålla på så här, du är en offentlig person. Och du går och gör liksom samma misstag igen. Alltså det är ju värre andra gången, för då har ni ändå pratat om det. Så om jag bara tänker vad man själv hade gjort, liksom hur man, så jag hade nog agerat på samma sätt som guys gör. Och jag tycker faktiskt att de har skött det på ett bra sätt.
De skrev ju där första gången att, och jag citerar nu då, igår blev vi uppmärksammade på att en av våra spelare via sociala medier uttryckt stöd för en offentlig person som nyligen häktats misstänkt för våldsbrott mot kvinnor. Det är givetvis något som är helt i strid med Gais värdegrund. Det skriver de första gången. Andra gången säger de, eller skriver inte så mycket om det då, utan de hänvisar då till att de också har ett arbetsgivaransvar och så. Det är ju korrekt, men det jag tänker är då att den här killen, han värvades i december. Om jag inte är felunderrättad. Det känns inte som guys gjorde någon vidare research kring för man kontrollerar ju inte bara vad en spelare gör på fotbollsplanen, utan man tittar ju liksom på andra saker också, och ja, det här är ju uppenbarligen har de ju brustit där.
Ja, verkligen. Alltså, ta in en spelare som en månad senare han borta efter en sån här liksom storm som det ändå har varit. Jag pressar ju Magnus Sjöldmark, för jag tycker att det här andra uttalandet, där är det en mening de skriver. Liksom, jag tycker ändå att man, jag förstår att det finns delar av det här som man absolut inte kan kommentera liksom, och att det är svårt, att det är en jättekänslig fråga, men jag tycker ändå att de skulle kunna öppna upp lite grann kring vissa delar. Och det tycker jag väl ändå att Sjöldmark gjorde när jag pratade med honom på träningen i måndags. Och där var han ju också självkritisk, att de har liksom satt igång en intern process med att titta på hur arbetar vi när vi tar in rekryteringar, och hur hanterade vi det här, och vad kunde vi gjort annorlunda. Och han sa, det kommer bli förändring i det där. Sen försökte jag lite, hur fick ni tag i honom från början? Var det scouting, tips eller liksom? Och det ville han ju inte svara på. Och samma sak när det gäller det ekonomiska också, att det hade han ju ingen kommentar. Och sen rent juridiskt så verkar de överens liksom. Och när man tänker lite på hur han har agerat Abbas, så känns det ju nästan lite som att han att han ville att det här skulle hända också efter första tillsägelsen. Lite som att, ja, det här vet jag ju naturligtvis inte, det är vild spekulation, men att okej, här kommer klubben och säger till mig, fan heller att de ska liksom peka liksom med pinnen här för mig, utan då skiter jag hellre i det här stället liksom.
Menar du att han blev så förnärmad någonstans,
ja, men,
då, av den här första tillsägelsen att så, eller tänker du att han efter en månad i föreningen så kände han att fan, det här blir fel, jag vill bort härifrån, och så liksom bråkar han sig bort.
Ja, nej, det senare tror jag väl inte på. Nej. Alltså det hade varit väldigt märkligt. Då måste det ha hänt liksom någonting. För de har ju mest varit lediga och kört individuellt och haft lite gympass och sådär. Jag frågade ju Fidde Holmberg om hur mycket Abbas hade varit med, och det var ju inte alls mycket. Det var ju bara några gympass liksom. Så det har jag väldigt svårt att tro. Däremot så tror jag inte det är omöjligt att han då har, jag känner inte honom, jag har aldrig träffat honom, aldrig pratat med honom, så jag vet inte. Men det är väl inte omöjligt att en person liksom känner att vi står helt liksom på olika sidor, eller vi kan inte prata med varandra, jag håller inte med dem, och så här, nej, här ska jag inte vara. Men det känns lite också förhastat. Jag känner väl ändå att det är guys som ändå har tryckt på lite för att det här måste brytas. Vi kan inte ha en spelare som gör på det här sättet.
Nej. Och vi har ju sökt spelaren i fråga, ja, ska ju sägas. Nu sitter vi och refererar till honom och spekulerar kring vad han tycker och tänker och så här, men vi beror på helt enkelt på att han inte har velat uttala sig ännu i alla fall, så vi får väl se om han gör det. Om vi tittar på det sportsliga då, som ju också blir relevant här. Vad innebär det här? Vad förlorar guys? Liksom, vilka sportsliga konsekvenser får det när man tappar ett nyförvärv? Hur viktig skulle han varit? Eller vad tänker du kring det?
Ja, sportsligt så är det ju naturligtvis, det här är en spelare som Emin Grostanic har lämnat för IFK Värnamo, och vi ska säga att det är där en lucka har uppstått. Gais behöver ta in en ny mittback som ska spela vid Axel Norén. Abbas Mohammad var valet det föll på. Sen är jag inte helt hundra på att han var värvad som liksom given vid Norén, för de har Anes Kadaklia som de tror jäkligt mycket på, och att
det kanske hade varit en konkurrenssituation mellan honom och Abbas. Men där Abbas nog hade varit det givna valet till en början ändå. Och det är klart att en spelare som du har pinpointat så, som du känner att han är helt rätt och har de egenskaperna vi söker, att han kommer och sen försvinner, det gör att Gais hamnar ju på ruta ett igen. Fredrik Holmberg sa att han var inte särskilt bekymrad och det är långt kvar till seriestart, och hade det hänt närmare den så hade han varit mer oroad, eller man ska säga. Ja, det är ju sjukt svårt, men ska det hända så är det väl ändå nu det ska hända. Att även om det ser märkligt ut att en spelare kommer och sen försvinner, så för det sportsliga utfallet så tror jag ändå att det var tidpunkten kunde inte varit bättre, om man säger så. Sen har de ju då, efter att Abbas har lämnat, så har de lyft upp Filip Bäckman från egna akademin, en vänsterfotad mittback som jag tycker gjorde otroligt bra under träning. Han var med A-laget hela hösten och imponerade faktiskt väldigt mycket. Lite, utan att inte jämföra dem så, men lite Johan Bångsbo vibbarna där, liksom storlek, bra med bollen. Kanske inte samma nivå då som Bångsbo i passningsspel, men man ser ändå att det finns de där bitarna. Så de har Bäckman och Karaklia som är väldigt lovande spelare som jag tror jättemycket på. Så därför så sitter de kanske inte i sjön, och de har Viktor Kryger som kan spela mittback och sådär. Men det är klart att det blir ändå ett steg i processen. Nu måste de, för de vill ha in en mittback och de behöver ha in en mittback. Man behöver någon lite mer rutinerad. Så lite ställer det till dem, det kunde varit värre.
Ja, ingen ko på isen riktigt då. Men som sagt, ändå värt att ta upp. En annan sak som definitivt är värd att ta upp har ju inträffat i ÖIS. De har ju också sin lilla gate att hantera. Gais-gaten är ju inte så liten i ÖIS kanske. Det liksom inte har fått riktigt så stora vågor som Tategate har fått då. Det handlar ju helt enkelt om, den är ju dock mer pågående ska man säga i ÖIS, och det handlar ju om Elias Gustafsson då. Och där kanske bakgrunden är lite mer välkänd, i alla fall enklare att förklara snabbt. Elias firade ju Häckenguldet ihop med bröderna Samuel och Simon Gustafsson här i höstas. Han fotograferades i Häckentröja och så vidare, var med på fester. Han ställdes utanför laget i kvalmatcherna mot Sandviken på grund av att det fanns en hotbild då. ÖIS var i kontakt med supporterpolisen och rädda att det kunde bli stökigt kring avbytarbänken i Sandviken bland annat. Så Elias hamnade utanför av den typen av orsaker, och när ÖIS startade upp träningen i veckan här med fystester så saknades Elias Gustafsson, och du Filip har försökt få ett rakt svar på frågan: varför saknades han?
Ja, precis. Och där måste jag säga att jag gillar Jeffrey Aubin som kliver in och är 100% uppriktig. Liksom. Han kunde ha svarat på den frågan att men han är inte här av den och den anledningen. Det går sjukdomar i laget. Så där. Utan jag, liksom, rakt så, Elias, varför är inte han här? Och då kunde Jeff liksom inte hålla sig, utan han sa då att klubben och Elias sitter i diskussioner om framtiden. Och det är ju lite extraordinärt, eller det är ju liksom speciellt eftersom han har ju kontrakt för 2023, så det visar ju att någonting är pågående, och det vore väl ingen vågad gissning att sitter de och har den typen av diskussion och han är inte med när de startar upp. Jag vet inte om han var med i måndags, men jag tror inte det. Det är bara spekulation dock, men tisdag vet vi att han inte var med. Då är det ju något som är på gång, och då pekar väl ändå väldigt mycket på att han kommer att lämna. Liksom.
Ja, de sitter ju knappast och diskuterar en kontraktsförlängning.
Nej, precis,
kan
precis,
man ju
precis,
vara rätt säker på. Även där har vi ju sökt Elias då. Han har ju hälsat att han inte vill uttala sig än så länge, så att vi vet ju inte exakt vad han tycker och tänker om detta. Sportsligt där, han har ju inte varit ordinarie på något sätt och skulle väl kanske inte vara ordinarie i Åbyns lag 2023 heller, eller vad tänker du kring konsekvenser om han nu då försvinner?
Nej, det har han ju inte varit. Han kom ju till ÖIS sommaren, vad blev det, 2020 eller är vi på 2021?
Nej, 2021 är vi på. För jag gjorde faktiskt min första ÖIS-match när jag var tillbaka i Göteborg här då hade han ganska nyligen, vad jag minnas, kommit från Jönköping. Och då spelade han, det var den här Agnes Simonsson-matchen där, och då spelade han och var väldigt bra faktiskt. Han passade ju bra i Dan Ivarssons då spel där, det var ganska bollskicklig och så här. Men jag vet inte, ja det vet ju du mycket bättre liksom, vilken typ av roll han skulle haft i laget framöver här.
Ja. Nej, men där under dagen då så var han ju, då var han ordinarie hela hösten, bidrog med mycket poäng och sådär. Sen förra året efter att Dane gick och sådär, han var ingen viktig spelare för Brynja, och han var väl inte ordinarie heller under Dane. på det sättet. Hampus Dahlqvist, Anton Andreasson har gått före. Jag tror att de hade gått före i år också. Dessutom så har man tagit in Linus Tagesson, ytterback från Djurgården. Så konkurrenssituationen och med tanke på allt och sådär, han hade inte varit ordinarie. Sen tycker jag det är bara liksom, det är ju tråkigt att se att den resan som hans karriär har gjort för J Södra, när de hade hugg på allsvensk uppflyttning, då var Elias Gustafsson en av deras bästa spelare, en av deras viktigaste spelare. När han kom till ÖIS, då tänkte jag det här är en supervärvning. Jag vet att ÖIS har försökt få dit Elias Gustafsson tidigare, även under Thomas Askebrands tid där. Och det började ju så bra, och så nu står vi här där han liksom, ja, han kommer ju försvinna, och det är ju inte många som kommer att sakna honom för det fotbollsmässiga så sätt. Så
ja, sen är han ju bara 25 ja, år någonstans, ja, där, va? Så att han är inte gammal.
Nej,
liksom. Han har
nej,
många, alltså han, många år kvar, ja, i elitfotbollen, tycker man.
Ja,
eller borde
sen,
ha.
Ja, absolut. Och sen är det ju, det är klart, alltså hans agerande var ju inte, det var inte det smartaste, och det har han väl själv insett också, att han gjorde det han gjorde under ÖIS viktigaste vecka för året. Sen konsekvenserna, man kan ju i alla fall tycka att ja, men nu får vi gå vidare liksom så här. Det är klart att allt rabalder, han är ju ändå en människa, och att det sätter sig, och jag skulle inte bli förvånad om det sätter spår att han är tagen av det. Delvis har han sig själv att skylla, delvis kan jag tycka att han fått lite för stora proportioner, men ja, han det är trist bara så, men jag har svårt att se liksom att han ska fortsätta i ÖIS efter det här.
Mm. Vi får se när någon av parterna kommer med ett klart besked i frågan. Innan vi lämnar ÖIS, där måste jag bara ta med dig, jag hade ju med under din rekordlånga semester, där hade jag ju med Jeffrey Åbyn i podden, intervjuade honom, fick ett, precis som du var inne på, ett väldigt gott intryck, tror det där blir väldigt bra för ÖIS. Nu har de börjat smyga igång här och du har varit ute och träffat Jeffrey, vad får du för känsla där?
Ja, jag håller med. Jag tycker han, jag måste säga att jag tycker han är jävligt karismatisk och härlig, och liksom känns som att han också fattar grejen, och han och ändå otroligt seriös. Och man har ju hört nerifrån Malmö lite Skånekopplingar och sådär, att han är ju en otroligt uppskattad person, jäkligt duktig med de yngre spelarna, fått in ett gäng gamla MFF-lirare ja, han är också rent fotbollsfilosofisk, så känns han som ganska dynamisk liksom. Det är inte inlåst tiki-taka, det är inte banka långt som Brynjar och Dane var ju kontrasterna verkligen. Sen var det ju rimligt att Brynjar spelade den primitiva fotbollen som han gjorde när ÖIS behövde rädda kontraktet. Men Jeffrey är liksom någon hybrid och verkar väldigt så clever. Så spontant, jag tror mycket på honom, och jag tror mycket på de värvningar som ÖIS också har gjort, framförallt och Noah Kristoffersson, att de norpar honom. Sen är han ju oprövad på superettanivå, men gör du sken baljor i ettan södra som inte är kattpist i serie, och framförallt visar de kvaliteterna, driv med boll och löpa i djupled sådär, jag kan liksom inte se något annat än att det blir succé för honom. Å andra sidan så satt vi här och hypade.
Jag skulle precis säga det.
ÖIS förra säsongen. Allt var bra, allt är kanon. Det är sån ordning och reda, och det är kontinuitet, och det är liksom spännande värvningar, och då sket det sig fullständigt. Så jag vet inte, men jag tror på ÖIS igen nu liksom. Det är de vibbarna jag får.
En sak som jag tänkte plocka med dig där från intervjun jag gjorde, som jag tycker var intressant, som vi pratade väldigt mycket om i fjol, det var ju det här liksom som du touchade lite med Dan Ivarsson, extrem åt ett håll, Brynjar, extrem åt ett annat håll, ÖIS med sina manualer och fastlagda strategier. För när jag hade med Jeffrey i podden här så pratade jag liksom, okej, var i allt det här kommer du in liksom? Vem är det som bestämmer i ÖIS egentligen? Är det Jeffrey Åbyn-fotboll eller är det ÖIS-fotboll, eller vad är det som gäller? Och där var ju han stenhård liksom, det är jag som bestämmer hur det här laget ska spela, det är inget snack om den saken liksom. Visst, jag tittar och lyssnar på vad de har för identitet, men nu är det är liksom det här är Jeffrey Åbyns projekt ungefär, den bilden. Så att jag menar, det är ju både intressant att veta för framtiden att är det någon man ska hänga framöver, så är det Jeffrey, för det är han som väljer inriktning här helt enkelt, hur de ska spela. Samtidigt så är det ju liksom också rimligt att han får forma det här efter sitt tur då.
Ja, det vore ju vansinnigt liksom, då skulle jag ju så aldrig ha plockat in honom om man är så vitt skilda liksom. Jag tror ju att väldigt mycket av ÖIS-fotbollen, det finns ju ändå Jeffrey, det finns ju Jeffrey som hur han var som spelare och det finns i Jeffrey hur han är som tränare. Så jag tror inte de står så himla långt ifrån varandra, men det man kan säga är ju att han har ju verkligen fått, det är ju mandat till fullo här alltså. Spelarna från MFF där, det är ju inte ÖIS som har suttit och de har säkert haft koll på Mattias Nilsson kan jag väl tänka mig, Öster, han har gjort det bra och sådär, men Mojanic, det är ju Jeffrey-gubbar, och det har Jeffrey själv sagt också att Mojanic var han som lobbade upp för, och det verkar som Noah Kristoffersson också hade väldigt så här, ja men han gillar Jeff, jag vet inte om de har jobbat ihop eller sådär, det har jag liksom inte kollat upp så, men det är Jeffrey Åbin, vi har en ny fystränare, Oskar Ljungblom, han har jobbat i Malmös akademi samtidigt som Jeffrey Åbin, så det finns kopplingar där hela tiden. Det här är ett Jeffrey-projekt, absolut.
Ja, och hypen har vi så smart börjat bygga upp igen. Då får vi se. om den blir bättre än i fjol, och du slutar med negativt kval så att säga. Vi ska byta spår här, vi ska gå över till IFK Göteborg. Inte minst för att jag själv gjorde ett annorlunda reportage här i veckan, får man väl ändå säga, för att inte säga unik till och med. Jag har nämligen varit inbäddad i IFK Göteborg. Det nya öppna IFK Göteborg. Men jag fick i alla fall följa med laget under en dag, var med på alla möten när chefstränare Micke Stara hade möte med ledarna, ledarnas genomgång med spelarna, jag var där på frukost och lunch, träningar, och jag satt ner och intervjuade Stara. Jag var liksom som en fluga på väggen under en vanlig blåvit dag av förberedelser inför säsongen 2023. Det här reportaget då, tv och text, kommer ju på gp.se på fredag förhoppningsvis, om vi får allt klart. Och jag tänkte att vi skulle plocka upp två saker om det här, Filip. Först och främst då den här tillgängligheten från IFK Göteborg. För mig är den ny. Blåvitt har ju historiskt varit den mer slutna Göteborgsklubben. Du får rätta mig om jag har fel sen. Men min bild är att liksom misstänksamheten har varit större hos Blåvitt än hos exempelvis BK Häcken. Då. Till och med när Häcken var i guldstrid i fjol och det massmediala trycket var avsevärt större på Hisingen än uppe på Kamratgården, så kunde ju Häcken ha en mer öppen och välkomnande miljö. Nu upplever jag liksom att presschefen Marcus Moder här då jobbar hårt för att IFK inte längre ska uppfattas så här. Jag tror att Moder gärna ser fler reportage av den här typen som jag har gjort och som kommer på fredag då. Men han har ju liksom inte full frihet, utan han ska ju liksom få med spelartruppen, tränare Stare, klubbdirektör Håkan Mild på det här tåget. Och min killgissning är att det varken är spelaren eller Stare som bromsar det här, utan det är faktiskt klubbdirektör Håkan Mild som motarbetar att IFK blir en mer öppen och tillgänglig förening. Och det tror jag handlar lite om att Mild, han vill liksom vara lite populär bland de här hårdföra IFK-supporterfalangerna. Att Mild liksom vill flirta med de här machokrafterna som tycker att journalisterna, de ska man hålla på en armlängds avstånd. Men det är en killgissning som sagt. Vad tror du?
Jag tror att alltså först om vi börjar med det här att du upplever dem som mindre öppna, det håller jag väl med om. Nu har jag inte jobbat så nära Blåvitt ska vi säga, utan jag har ju mest bevakat Gais, ÖIS och Utsikten liksom på riktigt nära håll. Sen har det varit i perioder där man har gjort mycket IFK Göteborg, mycket Häcken nu, så länge jag har varit på GP. När det gäller Blåvitt så tycker jag det har gått väldigt mycket upp och ner i det här. Jag tycker inte att de har varit slutna hela tiden sedan jag har varit här 2016, utan det har varit lite beroende på vem som var tränare, det har varit lite beroende på vem som har varit i ledningen och sådär. Det har skiftat lite upp och ner. Men om man jämför med de andra klubbarna, alltså Gais, ÖIS, Utsikten, det är ju fritt blås. Häcken är ju också otroligt öppna och tillmötesgående. Blåvitt har varit svårare. På ett sätt tycker jag det är logiskt. Alltså Blåvitt är en av de största klubbarna i Sverige, och där är generellt ett annat medialt tryck på dem. Så jag fattar ju på ett sätt att de måste vara lite mer strama. Det är ett helt annat tryck, en helt annan konkurrens från liksom olika medieföretag som vill ha, liksom, ha tillgång och access. Så jag köper det på ett sätt. Sen tror jag ju väldigt mycket på att öppenhet, alltså svensk fotboll, jag blir liksom lite orolig när man hör uppifrån Stockholm och även ner i Malmö så där, de är ganska strama, det ska bokas intervju, alltså svensk fotboll, vi är ju unika med det här med vår liksom 51% regel och det är var motstånd, alltså vi har så många fina segment, och ett av de finaste segmenten, det är den här öppenheten. För Visst att hårdföra supportrar kan vara så här att ja, men journalister, det är lite skit och sådär liksom. Men samtidigt så tror jag de gillar ju att läsa det här. Och man måste ju ändå tänka, ger man media mer access? Det är inte för oss, det är liksom inte för oss. Det är för supportrarna, det är för medlemmarna. Det är de man kan nå ut. Och jag tror det är väl så att när Häcken vinner SM-guld, Blåvitt så den uppmärksamheten som hamnade på Hisingen i höstas. Det är klart att det är ett smart drag av dem att då öppna upp lite mer och vara lite mer tillmötesgående. Och nu har jag varit lite gjort Blåvitt här i början av säsongen. Jag tycker det har varit helt fantastiskt att jobba med dem på det här sättet. För det har varit smidigt och enkelt, liksom inga konstigheter. Så det uppskattar jag, precis som jag uppskattar de andra klubbarnas öppenhet. Jag älskar det där liksom, och det klart att man är partisk och sådär. Men jag tror verkligen att svensk fotboll ska vi kunna fortsätta växa allihopa tillsammans. Då måste man ha den öppenheten att gå mot Englands hållet eller sådär. Det vore liksom förödande, för så bra är inte svensk fotboll.
Nej. Ett vanligt missförstånd tror jag bland människor som följer fotboll och även klubbledare som jobbar inom fotbollen i vissa fall. Det är ju att öppenheten leder till större rubriker. Men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Om du som jag här nu då blev insläppt i IFK Göteborg och får följa dem under en dag, då får jag ju liksom ett smörgåsbord av intressanta, relevanta inputs som jag vill berätta för läsarna. Jag behöver ju liksom inte jaga liksom någon saftig rubrik, för det behövs ju inte, eftersom Nej. Jag har fått allt annat istället. Liksom, de pratar om det här ska vi göra nytt i år, och spelarna skojar med varann, och man kommer nära liksom när någon ligger och på massagebritsen, och vilken musik som spelas i omklädningsrummet. Alltså så här goa, intressanta detaljer som man vet att läsarna kommer uppskatta och man själv tycker det är roliga och berätta om. Det är ju tvärtom när du är på avståndet och inte släpps in, och du kanske ser att på den stängda träningen så börjar två spelare bråka liksom. Då blir ju det grejen, för du har inget annat.
Nej,
så att jag tror att liksom, och därför är ju Englands exemplet intressant, eftersom där har de ju stoppat medierna, de får inte komma i närheten, och då måste ju medierna, för att ha någonting att skriva, så måste de jaga vad som finns liksom. Ja. Och då blir det liksom uppgifter som man fan varken vet om de stämmer eller Nej. Inte liksom. Så det här är ett mycket bättre sätt, det här är ett bättre sätt för klubbarna, bättre sätt för medierna, bättre sätt för fansen, och i slutändan ett bättre för hela journalistiken liksom, att det blir en bättre journalistik. Jag tror att det här reportaget som kommer nu kommer uppskattas jättemycket av läsarna. Och då beror det på att man har haft access, inte att IFK Göteborg har liksom velat begränsa någonting.
Nej, jag är med dig till 100%, och det är liksom sådär, ska man också bygga sin verksamhet, få fler supportrar, fler intresserade, då behöver fler få inblick. Absolut att de kan köra sina grejer på hemsidor och sådär, men man ska ju nyttja andra kanaler också. Klart att man kan låta självgod här, men GP är ju en stor aktör. Alltså tänk Aftonbladet, alltså jag köper liksom bara att de är öppna mot allt och alla liksom. Så jag tror absolut också detta är vägen framåt, inte bara för Blåvitt utan för alla. Och det blir, som du säger, har man inte mycket att gå på, då är den här spekulationsjournalistiken igång, och det får bli väldigt mycket åsiktsjournalistik, och man får liksom tycka saker på lite. Sen handlar det såklart om från oss i media då, att man visar respekt också, kommer man överens om saker och så här för att få en access, inte att man inte får skriva det och det och det, men man kan ju ta, du hade ju kunnat dyka på någonting hemligt där liksom, hade man då bara smygit ut det i det reportaget då.
Ja, men det gjorde jag faktiskt under den dagen. Var det en siffra på en whiteboard som de inte ville att jag skulle berätta om, och då behövde jag göra det liksom. Det är klart, hade det på den whiteboarden stått vem som sköt Palme, så kanske jag hade varit tvungen att rapportera om det, men nu var det ju liksom en annan grej liksom. Men som någonstans liksom ja, det fanns andra grejer som var bättre helt enkelt. Så att jag behöver egentligen inte ens liksom hemlighålla den för att, utan för att jag fick så mycket annat som var bättre, så att det är lite skitsamma den hemliga siffran.
Precis. Och sen så blir det ju också att kan man vara öppen kring de här sakerna, då har man också lite mer förståelse när de behöver stänga till, för då fattar man att ja, men nu är det så att de behöver det. Mm. Annars blir det här stängda hela tiden, och det pumpar frustration på olika håll och sådär. Så nej, jag hoppas verkligen bara Blåvitt kör på här, för det är väldigt trevligt, och det är väldigt trevligt alltså i vår yrkesroll också att kunna ha ett så fint klimat som vi faktiskt har i Göteborgsklubbarna.
Några grejer då som jag snappade upp som kan vara intressanta för oss att diskutera lite här också, det är ju att IFK Göteborg då skrotar 4-4-2. De går går in i säsongen med 4-2-3-1. Det är inte världens största skillnad, men ändå ett vägval som de uttalat gör. De satsar på ett ökat bollinnehav eftersom tränare Stara gjort analysen att alla guldvinnare de senaste 10 åren typ har haft ett totalt bollinnehav på höga 50% eller runt 60% till och med, förutom AIK 2018, de är undantaget där. Medan Blåvitt i år då låg på 47%, så det ska de då jobba mer mot ett högre bollinnehav uttalat. Det handlar ju också om att deras profil prestigevärvning är Elias Hagen, som de hämtat för 6 miljoner ungefär, sittande mittfältare bredvid Gustav Svensson. Han är ju värvad för att spela bollen framåt, för att bidra med de kvaliteterna, och då måste man ju spela via mitten en hel del och inte slå för mycket långt, lite förenklat.
Ja, men det låter väl som sunda liksom förändringar, korrigeringar, och får man in en sån spelare som Hagen som man ännu bara, jag har bara sett den här träningen då, den lilla snutten i fredags, annars har jag inte sett så mycket mer än några klipp och sådär, men det är ju en extremt bollskicklig spelare, och det är ju tydligt att tar du in en sån spelare då är ambitionen att vara mer kontrollerande, vara bättre i det spelet, inte att fortsätta eller spela mer åt det längre hållet, så låter det som kloka förändringar, eller?
Absolut, vi ska höra hur Stare uttrycker det här när jag satt ner med honom.
Hemmaplanspelet, bollinnehav, generell intensitet, riktning på spelet, mer fart i vårt spel, det är de sakerna som vi ska fokusera på.
4-2-3-1.
I ett utgångsläge så vi har ju tittat på självklart hur vi ska approacha kommande säsong, och det känns det som att vi känner att ett 4-2-3-1 spel, alltså kan man göra det på massa olika sätt, men att det blir något som kommer ingången på säsongen, vet vi kommer gå in där med det, och också att det inte var så trendkänsliga. Vi kände att vi var, vi fick göra lite för mycket förändringar. Vi startade säsongen med 4-4-2, sen var det några matcher vi kände att vi behövde spela med tre man centralt, och blev det mer 4-5-1 innan vi då gick in och spelade 4-3-3, riktat spel på sommaren, och så blev det mer mot 4-2-3-1, och så blev det lite 4-4-2 i slutet ändå. Så det var lite för mycket förändringar utifrån att det finns inget beslut där som jag på något sätt där och då kunde man argumentera varför man gjorde det, och det, jag kommer ihåg varenda enskilda match och så. Däremot så skulle vi nog försöka bygga upp ett spel där vi blir mindre trendkänsliga, och vi känner att 4-2-3-1 där finns det utrymme för både vara moderna i det och fortfarande ha den stabila lagtryggheten, så att säga. Så att det är det som jag utgår ifrån också, att vi ska kunna ha mera, kan inte spelare ett på den här positionen spela, så ska nästa spel som står på tur eller liksom fighters bakom eller ta hans plats, veta sin roll på ett ännu tydligare sätt. Jag säger inte att vi inte har vetat om det nu, men på ett ännu tydligare sätt än vad vi gjort.
Jag ser tydligare rollspelare,
ja,
2023.
Ja, yes.
Om du beskriver Elias Hagens roll, hur tänker du kring den? För den är ju spännande för många eftersom han är ny.
Och omskriven av sex eller sex plus, eller det vill säga att han är en av två på något sätt balanserade spelare. Där är han i Bodø, spelar en väldigt sätt upp sexa, men då spelar han på det sättet också, så att vet du, det är, så att jag ser väl en 6 plus 8 att vara liksom mer offensiv än kanske har varit i Bodø, men på något sätt fortfarande vara en spelare som är liksom i balanserande roll, men att vara lite mer offensiv i det och slå passningar framåt, ta bollen framåt, vara bekväm med bollen. Så att vi är ju väldigt bekväma med den centrala mittfältspositionen just nu, med just nu så har vi som det är Elias och det är Gustav och det är Simon Thern och Sebastian Eriksson och det är Abbe och Filip Ambros och Alamars, det är väldigt många centrala spelare för tillfället.
Ja, reaktion på Stares programförklaring där, Filip.
Ja, men det är väl exakt det han säger, som du var inne på lite grann där, att de vill ha lite mer kontroll och sådär, och 4-2-3-1, jag tror ju verkligen att det är en modell som skulle passa detta IFK Göteborg och med den spelartrupp som de förfogar över hittills, och sen kommer det säkert komma in någon till där, men tänk då Elias Hagen och Gustav Svensson liksom som navet på centralt mittfält. Det är ju, där har du en kärna att bygga ifrån, och Kalle Johansson och Johan Bångsbo där bakom, och Marcus Berg är väl ett alternativ både som 10 eller 9 då.
Det jag, vad jag förstår så tänker de Hussein Kanay i en ingång där som 10. Det är väl det jag är lite skeptisk mot. Jämför till exempel med Häcken då, som ju har Samuel och Simon Gustafsson som de sittande. Mm. Och där är ju Blåvitt bra med då Gustav Svensson och Elias Hagel. Men det, då har ju Rygaard ligger ju där framför oss och mot Kanay. Då där blir det rätt stor skillnad alltså. Yes. Det är många tior i Allsvenskan som är på en högre nivå än Kanay. Liksom. Han ska klara pressspel och allt så här liksom. Berg pratade jag med. Han var absolut inga problem. Han har ju är ju van att spela väldigt mycket i tvåmannaanfall, men han har inga problem att ligga som ensam spets då, men Kanay som tian där är jag lite...
Du är skeptisk?
Lite, ja, alltså jag, det skulle bli intressant att se hur om han klarar den rollen över en hel säsong.
Jag tror faktiskt att den där rollen skulle kunna vara helt perfekt för honom. Alltså,
men tänk, de spelar inte på konstgräs heller, du vet, det kan vara knöligt och studsigt och så, jo, det är svårare där va?
Absolut. Men han, ja, för han är ju på konstgräs är han nästan ännu finare, genom att han är så himla teknisk och sådär, men jag tycker det var matcher i somras då där han imponerar med både då teknik och snabbhet i passningsspel och snabb på att släppa boll och få tillbaka, plus att han då har det här att han kan vända upp och faktiskt göra sin gruppe, dessutom väldigt låg tyngdpunkt, stark. Jag tror det som han kommer få problem med, det är ju om Blåvitt inte håller sig till modellen och att det börjar bli lite längre, att det blir en buffligt liksom, att han hamnar med ryggen mot mål och det blir närke, då är han ju liksom ganska, då är det ju underläge. Men rapporten man har fått är ju att han har sett otroligt fin ut här under vintern liksom, så jag gillar att Blåvitt fortsätter att ge de här unga killarna chansen, men det är klart att på förhand, om du ställer mot Mikael Rygaard, Allsvenskans bästa spelare 2022, då är det klart att han är, att Blåvitt är i underläge där, men det finns ju andra positioner i mittfältet också, men det är klart att navet, där är ju Häcken fortfarande ett hack före, men jag är spänd på att se Kanay i en sån roll om det blir så.
Ja, och sen tänker de i Markovic, Kemar Markovic till höger och Gustav Norlin till vänster, och sen ser de den nya Anders Tronsen då som vänsterback och Sebastian Olsson som högerback. Jag tror det är så de ser på det när de pratar om roller och att det ska finnas uttalat första och andra och så vidare, även om det givetvis ska vara konkurrens då, det är så jag har förstått det. Så där har man ju i princip startelvan då, förutsatt att Berg är frisk också. Så att det är klart att det är en bra start här. Även om jag tror att alltså, Jo Inge Berget, som det har ryktats om, alltså, att få in hans löpsteg på en vänsterkant, alltså, det skulle vara ett lyft för IFK Göteborg. Gustav Norlin hade en kanonsäsong i fjol, men jag är lite tveksam till att han gör om den säsongen, och jag tycker han kan falla bort lite ur både matcher och träningar när man ser det på nära håll, och Berget som sagt hade varit en kanonvärvning på vänsterkant för IFK Göteborg.
Berget, ja absolut, samtidigt vilken riktning går hans karriär i, alltså den är ju ändå på väg ut, för de har ett gäng rutinerad, eller utför, det är väl hårt sagt för han är ganska bra fortfarande, men man vet ju liksom inte, det har väl surrats lite om Jonathan Levi och sådär också. Jag hade varit lite spänd på att ha haft han där på högerkanten, vika in med vänstern. Han har jävla bra tillslag, att man skulle kunna köra Markovic på vänster och kunna och att Norlin och han får alternera lite där, vem som är formstarkast, men det tycker jag väl också är intressant att Stare sa. Det låter ju som att man, om en spelare är borta, så ska den spelaren som är på hans position få chansen i högre utsträckning än vad det var i fjol.
Ja, istället för att hålla på att ändra och laborera med spelmodeller då, så ska man gå tydligare på rollspelare, och då ska spelare två in på den positionen.
Och det, så liksom, det tycker jag är helt rätt väg också, för det är ofta att lag, man har sina 13-14 som du gärna vill ha i elvan och de du alternerar med, men om man tänker hur det blir för alla de andra 10 individerna i startelvan, om det ska pusslas om ett spelsystem för att du ska kunna ersätta en spelare och ha med då en av de här 3 som man gärna använder, när det är smartare då att bara, okej, Sebastian Olsson är borta, då är det Emilsson, ja det är kanske ett dåligt exempel, men ja, om det är en ytterspelare som är borta, då är det en ytterspelare in i vårt system, snarare än att man då, ja men vi drar ner det och får in där och sådär. Så det, ja. Nej, de verkar ha gjort en god analys av fjolåret och sådär, och ja, kloka tankar inför. Så känns det i alla fall.
Ja, får vi se vad det ramlar ner i. Raka motsatsen då, om vi ska hoppa över till nästa ämne här, hittar vi faktiskt då hos de regerande svenska mästarna, BK Häcken. För där kan ju fansen, vad det verkar, se fram emot ett oerhört tråkigt transferfönster. Men det kanske bästa tänkbara utgångsläget ändå för en klubb. För vilken liksom fotbollsförening vill inte behålla hela jävla guldelvan som det ju i dagsläget när jag var ute på den här träningen liksom, så då var ju alltså alla var inte där, för Samuel Gustafsson var på landslagsläger och isländska ytterbacken där, Valger Fridriksson var också på landslagsläger och så, men annars är ju alltså guldelvan är ju intakt. Jag vet inte fan om det, alltså jag kan inte påminna mig att det har hänt tidigare. Nu verkar det väl gå, som att Jeremejeff kanske försvinner, men jag kan inte påminna mig om att en guldelva har fått vara helt intakt från en säsong till en annan.
Nej, jag kan inte heller påminna mig om att...
Det har säkert hänt, jag menar ja, att jag ska dra det ur hatten, men det är ovanligt.
Absolut,
liksom.
Absolut, det är otroligt ovanligt. Herregud, det är ju för jävla ovanligt. Nej, men det brukar ju vara, det brukar alltid vara så här, åtminstone de två, tre mest framträdande. Man lyckas hålla kvar någon storstjärna, men sen kanske två, tre av de viktigaste spelarna, de går utomlands för de har gjort det så pass bra. Men min känsla är att marknaden är lite... IFC Hammarby och där, det skickas ju spelare hela tiden, det känns som de säljer allt de har, men marknaden känns lite mer stiltje, och jag tog faktiskt fram, jag gjorde en snabb koll innan vi gick in i studion när du skickade där om att guldelvan var intakt. Totalt under vinterfönstret förra året för våra Göteborgsklubbar, och då exkluderade jag damerna lite för att de har lite annat fönster eller har tidigare haft och det, men Utsikten, Gais, ÖIS, Blåvitt och Häcken, de tog tillsammans in 43 spelare, snabbt räknat är det här nu, 43 spelare under vinterfönstret i fjol. Hittills har 13 spelare tagits in.
Oj, ja det är ju knappt tredjedel då. Alltså,
det. Sen är det en del kvar på fönstret naturligtvis.
Ja, så är det.
Och det kommer att hända saker. Mm. Men det
kommer aldrig nå upp i, nej, 40, aldrig... 43. Så mycket kommer det inte bli.
Nej,
liksom.
Absolut inte.
Jag tror inte man ska underskatta det allmänna ekonomiska läget med inflation, nej, och så. Alltså, saker blir dyrare även för fotbollsklubbar i viss mån. Liksom. Vi ska komma in på det lite senare där. Man kan ju nämna det då. IFK Göteborg pratas ju väldigt mycket om att de betalade 6 miljoner någonstans då för den här Elias Hagen. Liksom. Men jag menar Malmö FF hystar väl ut 8 miljoner eller 7-8 miljoner för Taha Ali här från Helsingborg. Liksom. Det är en hög summa för en inhemsk värvning. Så att jag tror nog att den här inflationen också kan ha något med saken att göra. Liksom.
Ja, säkert. Och sen ska man ju ha med beräkning att Gais hade åkt ur en serie och sådär, så det blev kanske lite mer rullians. Men generellt, jag tror hade vi gått tillbaka 3-4 vinterfönster här, så hade vi sett att rulliansen på spelare var någonstans runt 35-40. Och där uppe kommer vi inte hamna i år. Och jag tror det är jävligt bra för våra Göteborgslag att jäklar, de har sett kontinuitet och att marknaden är lite lugnare. Att det inte är riktigt samma hets åt alla håll och sådär. Så, ja.
Faran med det då, om man tar Häcken som exempel som var inne på det, att de får behålla det. Alltså det är ju, å ena sidan så är det som du säger, man får bygga vidare på någonting man vet fungerar. Kontinuiteten, man kan bli ännu bättre, utveckla det ännu mer. Men det krävs ju någonstans liksom att spelare inte är mätta, nöjda och allt det här. Liksom. Det där kan ju vara lite svårt att veta ibland. Det är klart, nu har de ju en otrolig morot i ett Europa-kvalspel då, givetvis för klubben. Men hur stor är hungern på jämfört med att vinna det historiska första SM-guldet mot att klara av och ta ett andra guld, som är ju svårt. Det är ju väldigt sällan. Det är ju precis Malmö som vinner guld i rad. Liksom. Och så IFK Göteborg bak på 80-90-talet. Liksom. Men det är väldigt, väldigt sällsynt att allsvenska lag vinner två guld i rad. Djurgården gjorde det 2003, ja. Just det. Men sen är det Malmö och IFK Göteborg som har gjort det historiskt i princip, förutom några undantagsfall då.
Ja, nej, men det är klart, men jag kan ändå inte se, man kan inte vara mätt där ute redan, den där truppen kan inte vara mätt, även om jag förstår vad du, poängen här liksom att...
Nej, var mätt principiellt, ja, resonemang alltså, att det kan uppstå en mättnad, jag säger inte att de är det. Men,
nej,
men...
nej, precis. Det som också är faran är lite att, alltså om du får behålla alla i detta fönstret, så är det ändå att tiden går liksom, och de här spelarna blir sugna då, kanske mer och mer sugna på att försvinna. Samtidigt som de då inte går nu, då kanske Häcken bränner några potentiella värvningar här som man gärna hade fått in, när deras befintliga spelare sen kanske vill lämna till sommaren, eller många kanske vill lämna efter nästa säsong. Då är de här spelarna som Häcken gärna hade velat ha in nu, då finns inte de kvar på marknaden. Alltså, sen är det ju, rullar ju allting hela tiden, men det finns väl också i allmänhet, är det väl alltid lite bra att byta ut lite grann. Det som inte får ske, det är ju när det bara stormar iväg åt alla håll. Men mer plus än minus, såklart att guldelvan är intakt.
Så är det ju. Men tänk vad liksom intresset egentligen skulle påverkas negativt om det alltid var ungefär som det är i Häcken.
Ja.
Om hela den här silly season karusellen, vilket jag i och för sig inte skulle ha något emot. Men jag menar, den är ju väldigt intressedrivande. Ja. Alltså förväntningarna på en förening som har värvat mycket är ju alltid högre bara för att de har värvat mycket. Sen kan det vara att de har liksom har värvat sämre spelare. Det spelar ingen roll. Det blir förväntningarna och draget kring det blir ändå högre bara för att det har hänt saker. Liksom. Det är någon slags livsnerv där i hela fotbollsverksamheten idag. Elitverksamheten ska man säga. Just det här med att det kommer in nytt. Folk har ju en tendens att tro mer på det som är nytt för att det är nytt. Liksom. Inte för att det är nödvändigtvis är bättre.
Nej, det är faktiskt en sanning att precis så är det. Och det är väl ofta, framförallt om ditt lag har haft en dålig säsong eller en medioker säsong, då vill man, vi vill ha något att tro på. De där var ju så jävla kass i fjol. De kan väl inte liksom förändras. Man ser,
kontinuitet är tråkigt att tro på fast den är jävligt bra. Liksom.
Det är ju lite som man ser de här guys-supporterna som tjatar om sina veckor. Veckoslut de vill ha hela jävla tiden. Vad har de fått hittills? 2 veckoslut eller något? Ja, Abbas 3 då, men det har ju försvunnit. Så guys liksom, som då vanligtvis brukar ta in en 10-15 nya spelare, det är 2 här. Men ja, det jag håller med dig. Pulsen den sjunker lite grann när det inte händer så mycket, men för resultat och för verksamheterna så tror jag det är bra. Men supportrarna vill ju gärna ha något nytt och hoppas på något nytt och vara spänd på liksom.
Och supportrar som har fått det då för att göra en radioövergång där vi lyfter blicken och zoomar ut lite från våran region, det är ju faktiskt Malmö FF då som jag nämnde där med Taha Ali där som går från Helsingborg för någonstans 7-8 miljoner, och de har gjort en hel del andra värvningar också. Men vad tänker du om just den affären där? Det är ju en spelare som jag antar att många har velat ha, en otrolig dribbler.
Ja, där har ju han en spets som där han är nästan lite egen, eller ja, kanske lite tidigt att säga det, men han är jävligt unik där i svensk fotboll just i den spetsgrejen. Sen fick han ju inte ut så mycket i form av poäng och sånt där i Helsingborg, men det är ju fortfarande en oslipad diamant.
Mm. Han är 24 då.
Ja, han är ju det liksom.
Han är liksom lite late bloomer.
Ja, han är lite det liksom. Men jag såg ju honom en del då när han var i Västerås. Alltså det var ju helt brutalt hur han lurade skiten av motståndare efter motståndare efter motståndare. Och sen i Helsingborg såg man ju ändå att det var ju ofta han kom förbi och han lurade, och sen så fanns det ingen som liksom kunde döda det han la upp, eller att han själv var också lite ineffektiv. Men vad man har förstått så är det ju någon form av drömspelare för Henrik Rydström, och man tänker vad Henrik Rydström står för fotboll. Det kommer vara mycket boll på marken, det kommer vara mycket liksom intensitet och mycket boll på Taha Ali. Det kommer vara precis den fotboll som kommer passa honom, tänker jag i alla fall. Men lite anmärkningsvärt ändå att Malmö fick hosta liksom 7-8 mille. Men det är klart att Helsingborg, de ger ju inte liksom sina spelare gratis till värsta rivalen, även om de inte kommer vara i samma serie. Så det är väl ändå, jag tycker, kanske ganska bra gjort av HF att kunna få loss så pass mycket för en spelare som inte liksom har i poäng och mål etablerat sig på allsvensk nivå.
Nej. Och du nämner ju Rydström där, och det skulle jag säga är, det är därför jag tänker att vi ska ta upp Malmö FF här egentligen. Det är ju någonstans för att, alltså, för mig är det här den stora storyn med allsvenskan 2023. Henrik Rydström kommer in i ett Malmö som har missat i Europa. Rydström är en av liksom de största allsvenska profilerna på 2000-talet. Stor tränarprofil nu, coming man betraktad som kanske en framtida förbundskapten, och har liksom fått väldigt mycket lovord och hyllningar överallt. Han har varit, har liksom utifrån betraktat i alla fall gjort underverk med Kalmar FF som har överpresterat gentemot den ekonomiska verkligheten. Nu kommer han liksom till den största och mest framgångsrika fotbollsklubben i Sverige, som är ett extremt pressat läge att de måste nå Europa. Så han kastas alltså rakt in i den svenska kuppen här, där han liksom, de måste ju vinna den här kuppen, annars missar de Europa. Och missar Malmö FF Europa med tanke på de kostnaderna de ligger på, då blir det ju en extrem press på att de måste komma till Europa nästa år. Sen kan det gå fort. Djurgården, exakt i det här läget kommer Djurgården bakifrån och nosa som eller flåsa dem i nacken som mest också med att dra in 100 miljoner på sitt Europa Conference League-spel och är extremt starka just nu. Djurgården har liksom flyt i alla olika delar av verksamheten. Så att här finns en jävla story alltså. Och då lägger man också till det du nämner där då, hur Rydström vill spela. Han är ju liksom en projektbyggare som vill bygga över tid och allt det. Nu har han inte haft råd att förlora en kvartsfinal i Svenska Cupen, då kan han ju vara borta ju. Alltså, det är, ja, alltså jag diskuterade det här med Jeffrey när jag satt med honom och han sa alltså det spelar ingen roll, Henrik Rydström kommer inte få mer tid än någon annan. Är du Malmö för så måste du leverera liksom. Du har mest pengar, du ska göra resultat, det är fan min annars och bye bye. Ungefär.
Ja, men jag hade fan med blivit chockad om de åkte i cupen och att Rydström fick gå. Alltså, men absolut, det är ju otrolig press på dem när de kliver in i den här säsongen och nu lyckades han väl applicera sin fotboll ganska snabbt ändå, både i Sirius och Kalmar, så det gör väl att det finns hopp om det, men många MFF-spelare är ju kvar i en annan typ av fotboll. Det har inte varit så mycket tiki-taka på MFF liksom. Det var väl bara några år sedan Apoja sa att det enda de gör det är att slå inlägg liksom, 500 mille på banken och slå bara inlägg eller så, och det har ju ändå varit lite den touchen på fotbollen, i alla fall under Åge nu här under andra halvan av i fjol. Enorm press, men det ska också bli väldigt spännande att se vad han kan göra under, alltså i den mest meriterade klubben vi har i svensk fotboll när det kom till SM-guld och sådär. Så ja, nej.
Men håll med om att det är någonstans i allsvenskans story.
Jo, men liksom, lite så, absolut.
I Malmö och vad fan som händer där nu.
Alltså det är det ju, just med det, den karisma och profil och allt det där som du nämner, det är ju så. Sen är man ju jättespänd också på Brännan där uppe i AIK. Det kommer ju också vara en sån där som man kommer
att... Där är det ju hela havet stormar för övrigt, ja, med Nabil Bahoui som fick lämna här igår och en klubbdirektör som har tagit över den här Manu Lindberg då, som på ganska kort tid har tagit över varenda roll i föreningen och verkar göra precis vad fan han vill och skicka folk till höger och vänster och bry sig inte vad någon tycker. Så att det var lite som en geist där första säsongen hade börjat innan det var fullt kaos i Gnaget igen. Det är nästan som förr i tiden när man följde AIK, när det liksom var jävla tvära kast mellan succé och fiasko.
Ja, för de har ju annars varit ganska tuffat på, ganska stabilt under många år känns, men det har blivit...
Men det gjorde lite... de inte i början av 2000-talet,
nej,
ska jag
absolut
säga.
Inte. Då var det röjigt där alltså. Men, och Hammarby, det säljs spelare, Bojanic försvinner, Ludvigsson försvinner, Jas har försvunnit, och de har ju inte tagit in så mycket än så länge. Djurgården är ju utan tvekan liksom. De
Djurgården är oerhört starka. Alltså.
Ja, ja. Och sen faktiskt, om vi nu talar region Älvsborg, alltså med den hösten och deras struktur och sådär. Men allt det där får vi väl återkomma till senare. Ja. Men Rydström är en jävla, det är absolut en stark story i den här allsvenska säsongen 2023.
Men det var, det kan, för det pratade vi om i förra avsnittet mycket när vi hade Joel då som följde Älvsborg noggrant, just att det, man ska liksom inte underskatta den kraft som de kan komma med. Men de har 28 man i truppen. Det handlar liksom om att i det här läget minskar den. Så, och vänder man på det resonemanget så har de ju allting på plats egentligen. De ska bara få bort lite spelare sen. Sen är de nöjda. De är uppe i ett eget kapital nu på 100 miljoner kronor efter det senaste Väisänen-försäljningen. Här börjar de närma sig kapital på 100 miljoner kronor. Alltså det är mer än vad Häcken har. Så att, och det, man ska ju inte liksom förakta betydelsen om det är, om Älvsborg skulle vara i ett bra läge till sommarfönstret och känner lite jag har lite Häcken-feeling att vi kan gå för det här. Då i somras tog ju Häcken in Simon Gustafsson och Sana och så gjorde ett par tunga behöljare mig och allt där. Älvsborg skulle kunna hamna i ett liknande läge, så det är helt rätt det du säger där, att där har du ytterligare en klubb som mår bra.
Ja, precis. Så det är väl de, Älvsborg, Djurgården, Häcken. Mm. Det känns som de som liksom där det är stilla och där man vet lite vad man har dem på något sätt. De andra tunga elefanterna där, det är lite mer stormigt, och Blåvitt ligger någonstans där mitt emellan. Man kan inte säga att det är stormigt där liksom, men de är inte riktigt där. Nej. Eller har inte riktigt varit där, så ja,
blir mycket, mycket spännande.
En sista grej om Rydström bara, det jag är lite nyfiken på där, det är hur hanterar han nu när han hamnar i en miljö med extremt stora och starka stjärnor. Det känns ju som att det är liksom hans, det är någonstans det sista han behöver bevisa, att han liksom kan få ett lag och dra åt samma håll, det vet vi nu, att han kan sätta en spelidé och förklara den för spelarna. Det har vi sett exempel på både i Sirius och Kalmar FF, men där har han ju inte haft några stjärnspelare. Sirius har ju överhuvudtaget inga stjärnor och Kalmar hade väl en på sin höjd liksom, så att, nej men du fattar vad jag menar. Nu kommer han till ett lag liksom där de liksom slår på varandra i omklädningsrummet, lite hårdraget, men alltså där det ger ett jävla liksom tryck utifrån det perspektivet.
Det kommer absolut bli en utmaning, men jag tror ändå, alltså om man bara tänker Henrik Rydström liksom, kasta in honom i ett omklädningsrum där, alltså tror du inte han är jävligt bra på att ta i olika personliga och även tunga profiler liksom. Han känns som en sån där, precis som i en ÖIS-kontext eller superettan här, Jeff liksom, nu är det inte den typen av profiler i ÖIS, men i en superettan-kontext så tror jag han också är exakt en sån där, liksom bra och liksom kan styra av konflikt, alltså allt sånt där, och det är fan, det är viktigt, en tränare kan inte bara vara tränare, måste vara pedagog också.
Ja, och Rydström är ju smart, ja, så jag tror att han vinner också, mycket liksom. På det, han hade ju förmodligen kunnat bli framgångsrik i väldigt många andra sammanhang än just som fotbollstränare, just för att det är en begåvad människa som kan liksom göra korrekta snabba analyser av läget liksom, och ta kloka beslut därefter. Så att jag är inne på din linje att han kommer säkert fixa det, men med det sagt så vet vi ju inte, vi har ju inte sett det eftersom klubban han har varit i tidigare har varit ganska fattiga på storstjärnor.
Men jag tror inte det kommer bli som Magnus Persson stod och skrek på Kalmar-supportrarna där när han var där. Jag tror inte Rydström kommer hamna i några sådana tunga konflikter. Han är för smart för det.
Så är det. Bra, Filip. Om du inte har något mer här då. Vi har hållit på en timme här nu, så tackar jag dig för dina som vanligt intressanta inspel och en lysande comeback då efter rekordsemestern.
Undantaget starten där.
Ja, där var du lite ringrostig, men sen så hittar du vinnarspåret igen, så att det var inga problem. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP's fotbollspodd är tillbaka igen nästa vecka. Ha det bra så länge.